Artikel 7.
Spöklikt ljud. Jag står tillsammans med Pia Selling utanför spökprästgården vid Borgvattnet i Östra Jämtland. Och här sägs det att det ska spöka.
Ja, absolut. Det gör det.
Det gör det.
Ja, jag har upplevt mycket själv också. Och många nattgäster som bland annat åkt härifrån också för att de har blivit så rädda på natten.
Mm. Vi ska backa ut lite grann här så vi kan beskriva huset. Det är grått. Och det ser ju lite spöklikt ut. Det ser inte ut som en prästgård direkt det här.
Det gör det inte. Nej, det ser ju ganska spöklikt ut.
Ja, det ser lite enkelt ut tycker jag.
Ja, det är det väl. Vad ska det vara? Ganska enkelt.
Det är ett hus som har fyra fönster på framsidan och en veranda där man kommer in då.
En tambur, ja.
Och sen en övervåning kan vi se där. Och så grått.
Precis. Mm.
Och vi hör hur dörren knarrar där borta och öppnar sig. Så nu hälsar väl oss spökena välkomna in.
Ja,
precis. Ja. Och här i det här huset, det har varit prästgård under lång, lång tid.
Ja, det här är byggt 1876 och 15 präster har bott här. Och sista prästen som bodde här, det var Erik Lindgren. Men sen så blev det en ny prästgård byggd lite närmare kyrkan. Här ligger en kilometer från kyrkan, så det är en ganska bra bit.
Mm. Ska vi ta oss in så får vi hoppas att vi upplever någonting.
Ja,
nu,
det tycker jag, absolut. Mm. Välkommen.
Och in kommer vi och möts på vänster sida av en rätt så ståtlig trappa till övervåningen.
Ja, den här trappen blev jag stoppad i första gången jag jobbade ensam. Men av en kraft som, det blev helt stopp. Det var som en vägg. Jag fick som bly i benen. Jag fick tungt att andas. Och jag kände att jag började bli rädd. Och hjärtat började slå. Men jag kunde inte röra mig. Utan då höll jag i räcket då. Och så hör jag från övervåningen. Hur det lät som att det var en katt som fräste till. Alltså en elak katt. Och sen blev det en rejäl duns. Och när den här dunsen blev, då släppte det här så jag kunde röra mig igen då. Så att jag blev jätterädd, så jag sprang ner till affären då, som ligger en kilometer ner backen, till Anna-Greta hette hon som ägde det då. Så hon fick följa med upp och när vi kom upp så kände hon också att det var väldigt obehagligt i huset.
Då tar vi oss upp för den här trappan då. Och här uppe har vi alltså 1, 2, 3 rum här uppe då.
Mm. Som man får sova i. Och nu kommer vi in till det gula rummet.
Om du tittar på mina armar.
Jag har också rysningar. Nu har jag också...
ser du på mina armar?
Ja, det är närvaro här inne.
Tror det eller ej, men jag som absolut inte tror på sånt här. Mina hårstrån på armarna står rakt upp.
Jag har också.
Om du ser.
Ja, men det blir jag. Du har värre än vad jag har. För jag är så van om det.
Ja, och jag blev så förvånad när jag gick in att det plötsligt bara slog emot mig. Och så såg jag hur hårstråna på armarna stod rakt upp, vilket de gör fortfarande.
Ja,
vi är faktiskt inte ensamma, du och jag, här inne nu.
Nej, det är vi inte. Det här är det närvaro nu, kan jag säga.
Det
är...
Och närvaro, det innebär att nu...
Att nu har vi andra runt oss här. Det är liksom... Men vem som är här just nu, det vet jag inte. Men det känns att, för jag har också väldigt rysningar och känner närvaro. Att
Fantastiskt. Jag kanske får börja tro på sånt här också.
Ja, men precis.
Jaha. Men vad skulle kunna hända om jag sov över här i natt? Vilket jag nu inte kommer att göra, och kanske förklarliga skäl. Men om jag skulle göra det, vad skulle kunna hända i det här?
Ja, det här
och vilka spökerier kunde jag få uppleva?
Det är ju lite olika, men just det här att det... Nu, som du ser nu på överkasten, så de är väldigt tillslätade. Men ofta kan man få se sittmärken i sängarna. Och det är ju i de flesta rummen faktiskt. Men här inne så har det legat i den här sängen. Och de har känt hur sängen bara vibrerar. Och liksom skakar. Och de känner liksom hur det är någon som kan dra i täckena och sådär va. Men i det här rummet då kommer vi tillbaka till Märta. För det var här inne hon dog. Märta var ju då prästfrun som bodde här tillsammans med Per Hedlund. Och han var präst från 1900 till 1909. Och 1908 så dör då Märta när hon ska föda det 11:e barnet här då. Både hon och barnet dör, som kallas i barnsäng då. Och det här tar Per väldigt hårt. Han blir väldigt deprimerad, för han satt när hon hämtar henne då på kyrkogården som ligger intill prästgården här. bara några meter härifrån. Så från bårhuset där hämtar han henne och har henne i huset då under lång, lång tid. Tills att byborna vädjar om att hon skulle få komma i vigdjord, att hon skulle bli begravd. Och när hon då blir begravd så flyttar han ju härifrån några månader senare. Och då sägs det att han tog med Märta han grävde upp. Så att det finns ingen gravplats på Märta här på kyrkogården. Men hon finns kvar i huset.
Hennes ande är här.
Hennes ande är här, ja. Mm.
Men Märta här nu då, vad vill egentligen Märtas ande då när jag är här? Varför sitter hon på den andra sängen och varför rister hon sängen på natten och så?
Ja, det är inte säkert att det är hon som gör det, just det, utan det kan ju vara hennes man, för han har ju också känts av i huset. Det är flera som har upplevt, jag själv har inte upplevt honom än. Men det finns en tjej som jobbar här och hon blev utknuffad här i fjol somras ut ur rummet. Och då är det precis som att man kanske kommer och stör eller att det har varit liksom. Mm. Mm. Så att det,
men det är mycket spökerier som har bekräftats i den här gården och det har berättats väldigt länge. Ända från slutet på 20-talet så har man haft berättelser om hur det har spökat i huset.
Ja, men precis. För det var ju så när Erik Lindgren kom hit igår så skickade han brev till andra präster, för han började ju uppleva saker på en gång i princip. Så att han antecknade ju allt han var med om till att börja med. Men sen var det så vardagligt liksom, så att han ides ju inte, utan då fick det ju så när det knackade på den dörren och det inte kom någon, så han gick ju inte upp och kolla heller, utan då fick det vara. Det var väldigt så.
Men du började jobba här för en tid sedan, dels då med kaféet och guida runt gäster och så. Mm. Men i början höll det nästan på att ge upp, det blev för mycket för dig.
Ja, då när jag blev stoppad i trappen, det var ju första arbetsdagen när jag skulle vara helt själv. Och det är ju mycket jobb själv, för det är ju inte full fart på fika gäster så att säga, utan... Men det här var ju innan fiket hade öppnat, och när fiket skulle till öppna då ringde jag min syster och frågade om inte hon kunde jobba med mig den sommaren, för jag ville inte vara själv i huset. Men det var ju för att det var så pass nytt och man liksom inte visste vad det var för någonting. Men nu är det ju så, nu är man ju mest själv hela tiden, och jag brukar ha sina egen tid också, för jag tycker det är så härligt att bara sitta i ett rum och bara suga åt sig av den glädje och kärlek som finns i huset.
Men du har blivit en i familjen, får man nästan säga.
Ja, kan man nästan säga. Mm. Ja, det känns så.
Men du är äkta.
Att jag är äkta, ja. Ja, jag står där.
Jag kan ta på dig och känna dig.
Ja, precis. Och se mig framförallt.
Ja, just det. För spöken ser man inte, men du har ändå sett...
Ja, alltså det är ju så här, vissa ser ju, vissa ser ju inte. Men att man, oftast känner man ju. Den här känslan finns ju. Att man kan känna den här kalla vindpusten, eller att det är någon som stryar som det prickar till liksom, eller sticker på något så konstigt sätt som, eller att det är någon som pillar i nacken, eller liksom just det här små pillrandet som man kan känna.
Och om du och jag nu står framför en spegel, vilket vi gör, hade du varit ett spöke hade jag inte sett dig, men jag ser dig.
Nej, precis. Är det någon som kom?
Ja, där hörde du någonting. Det kanske är spökena som tycker att vi är lite väl påträngande och vill att vi lämnar det här rummet. Och det ska vi göra. Vi ska ta oss ner till nedervåningen och titta på en gungstol som är världsberömd. Den har många suttit i alla fall en liten stund. Sen har de blivit kastade ur stolen av någon kraft som finns här i huset. Så vi går ner till det och tittar på den. Och då har vi tagit oss ner till det större rummet här på nedervåningen. Och framför en öppen spis så står den här gungstolen. En svart gungstol med lite guldinslag i. Och så står det på en skylt, sitt ej i gungstolen. Men det var den här gungstolen som prästen blev utkastad ur.
Ja, men precis. Erik Lindgren blev utkastad. Den här är från 1870, så den är lite äldre än huset då. Men den är gjord i Ede, ungefär 5 mil härifrån. Och där stod den fram till 30-talet. Då hade de en gårdsaktion. Och då var det en man här nere i byn som var folkskollärare som hette Helge Hammer som köpte gungstolen. Och han hade den då fram till 45 när han själv flyttade från byn och hade en auktion. Och då var arrendatorn som bodde här ute i det här huset då med sin familj. Han var där och köpte gungstolen. Men han insåg ju fort att han inte hade någon plats. Så att Erik Lindgren hade precis flyttat hit och hade inte så mycket möblemang. Så han erbjöd Erik Lindgren att köpa den, och han blev ju glad då, så han hade den inne i expeditionen här nere på nedervåningen då, i det här rummet där det är 3 sängar. Och så var det en kväll när han satt och läste bok där han blev utknuffad. Och som sagt, han antecknade ju så mycket, men det här var lite utöver det vanliga. Så han tog och satte sig tillbaka för att känna liksom, om man bara inbillar sig eller att han håller på att slumra till. Då. Men då känner han att den här kraften kommer bakifrån. Och han sitter verkligen och balanserar för att hålla sig kvar, men han blir då utknuffad. Och då sätter han sig inte tillbaka, utan då fick det vara. Så när han då 48 flyttar härifrån till den nya prästgården, så ger han tillbaka gungstolen som en gåva till Helge Hammer, som har flyttat till lägenhet och tycker att det är lite mycket skriverier och funderingar kring gungstolen, så han bär upp den på vinden. Och när någon dag senare kommer upp, så får han se att lampan i taket ligger sönderskjuten bredvid gungstolen. Och han ser även att det är ett hål då i fönstret. Och om det har med gungstolen att göra eller vem som har gjort det vet man inte. Men han tycker det är obehagligt, så han vill ju inte ha kvar gungstolen utan annonserar ut den.
Och sen så fick då den här gungstolen en turné runt landet och gick under namnet Spökgungstolen. Det var med i Hylands hörna. Povel Ramel har haft den, och så på 80-talet så kom den tillbaka hit. Och här står den nu. Och vi får inte sitta i den.
Nej, den är sönderskjutten helt enkelt. Mm. Den har varit iväg på många lagningar. Mm. Så att vi låser in den på nätterna när det är nattgäster, för att inte de ska sätta sig då när man inte är här och kan hålla koll.
Men lite upplevde du och jag. Mina hårstrån på armarna reste sig i gula rummet. Det såg du tydliga bevis
verkligen
på.
Verkligen, ja. Det går inte att dölja.
Och om man vill komma hit och bo här en natt, vad kostar det att bo här då?
Då kostar det 390 kronor och då bäddar vi i sängarna. Men alternativet finns ju att man tar med sig egna sängkläder, då kostar det 350. Mm. Då ingår det en lite lättare frukost och så får man en guidad tur och så får man då det här övernattningsbeviset. Mm. Som är lite unikt, tänkte jag säga, den är uppnumrerat från starten. Så att man får ju en egen siffra där, och det är uppe i 32 000 nu snart.
Mm. Som har upplevt ett och annat.
Ja, en del har inte ens fått något diplom, för de har inte varit här på morgonen.
De har stuckit iväg.
Ja, precis. Man har fått ett brev att tyvärr, vi klarar inte det här. Vi var tvungna att åka.
Ja, så någonting finns det i huset i alla fall.
Ja.
Och med det, Pia Selling, så tackar jag dig för att du berättade det här. Och ni som vill besöka Spökprästgården i Borgvattnet, man kan kontakta er.
Man kan kontakta oss på telefonnummer 0695 500 81.
Så vill ni ha en rysansvärd upplevelse, så besök Borgvattnet. Som sagt, jag är ett bevis på att det var något i rummet i alla fall.
Precis, det är jätteroligt. Välkommen.
Och ett nytt med våra ögon, det hör ni nästa vecka igen. Tack ska du ha.
Tack så mycket.